och välkomna till podden Våldets ansikten. Du lyssnar på Sara Voldo och
Lena Nordström.
Hej Lena.
Hej.
Vi har ju också med oss en gäst här i studion idag som heter Lilly.
Ja, hej.
Hej, välkommen hit Lilly.
Tack så mycket.
Hur känns det att sitta och podda?
Jo, men det känns jättekul.
Ja, mm. Första gången.
Ja, det är första gången.
Kul.
Mm. Jättevälkommen.
Ja, jättevälkommen är du Lilly.
Hur mår ni brudar?
Jo, jag är lite trött. Vi har ju åkt från Sundsvall hit.
Mm-hmm. Vi ska ju ha konferens i helgen, alla krisavdelningar. Så att det är därför delar från krisen så all unga kris är här. Och...
det är många dialekter här idag.
Jajamän.
Östgötska, norrländska och
stockholmska.
Ja. Hur mår du då Sara?
Jag mår skitbra faktiskt. Mm. Jag har precis avslutat min första praktikperiod på Handens öppenvård.
Grattis.
Ja, tack. Jag utbildar mig till beroendeterapeut. Mm. Och har nu haft vår första praktikperiod. Uh-huh. Och så ska jag tillbaka på samma ställe 6 veckor till våren. Och det har varit grymt, underbart. Jättefint. Men jag saknar ju självklart mitt ordinarie jobb jättemycket. Men har haft det jättebra. Så jag är laddad med massa energi. Och jag är taggad för helgen, vår konferens. Det känns skitbra att sitta här med er och podda. Jag har saknat dig jättemycket Lena. Ja, vi är ju vana att ses varenda dag på jobbet. Och så nu har jag varit borta i flera veckor. Liksom. Så att, jag mår jättebra.
Bra.
Mm. Hur mår du?
Nej, men jag mår bra. Det är lite känsligt så där. Jag har ju pyntat hemma och till jul eller vad säger till advent. Jag älskar första advent. Mm, och det jag har jag gjort tillsammans med min mamma jättemycket. Och så där, så att när jag då tar fram adventsstakar och alltihopa så tänker jag väldigt mycket på min mamma. Då, sådär. Så att, plus att det blir lite sorg också för allt pynt som jag har nu då, det har jag liksom skaffat på senare tid.
Mm.
Så då blir jag lite så här, åh jag som hade så mycket förut.
Ja men jag vet hur du känner. Alltså, ja. Och jag känner igen mig jättemycket. Jag saknar också min mamma jättemycket så här vid jultid. Extra mycket när jul. Hon älskade också julen precis som jag och jag har jättemånga fina minnen med min mamma liksom från barndomen och hon pyntade jättemycket också precis som jag gör och jag har massor med julsaker efter henne så det är också så här väldigt blandade känslor så jag fattar att
och jag menar mamma jag mycket. Fick ju massa saker utav min mamma då så att det är liksom affektionsvärde och det har jag inte kvar längre och då blir jag så här. Men det är ju en acceptans som jag får liksom, så är det. Ja, nog om det.
Vi får minnas våra mammor. De lever vidare i oss och i minnen och sådär.
Absolut, absolut.
Ja, men idag så ska ju du, Lilly, berätta din historia.
Jajamän.
Mm. Men jag tänkte innan du kör igång så tänkte jag att vi ska uppmärksamma en väldigt viktig dag som är
kan man ju undra varför jag har orange t-shirt på mig då?
Du är jättefin förresten i den t-shirten.
Ja. Ja, det är speciellt idag.
Ja. Mm. Idag så uppmärksammar vi, det är den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Mm.
Det heter någonting på orange. Någonting.
Ja, jag vet inte. Det var du som sa det, men jag visste inte att det hette det ens. Och det är passande då vi poddar idag, eftersom det är det som är vårt ämne som vi poddar om. Mäns våld mot kvinnor. Och att det är ett sånt jävla stort samhällsproblem.
Nu jag läste då på Instagram mycket och sådär. Det står ju jättemycket nu från olika andra organisationer och sådär då. Då stod det på ett ställe så stod det så här att en kvinna blir mördad. Vänta, ska jag säga. En gång i månaden så blir en kvinna mördad.
Var tredje vecka.
Ja, var tredje vecka. Det är inte klokt.
Mm. Och jag tänker på alla så här alltså den målgruppen som vi jobbar med, alltså kvinnor som är i missbruk och kriminalitet, alla kvinnor såklart, men det är ju en extra utsatt grupp i den utsatta gruppen. Där det liksom nästan så här förväntas, eller så här att många tycker, framförallt många män, för den här diskussionen har jag ganska ofta med olika typer av män, i olika typer av sammanhang, olika samhällsklasser, olika liksom, att man får skylla sig lite själv. Att det är, liksom, det är en konsekvens som kommer med missbruket.
Det ingår.
Det ingår. Ja, det är klart att det är så ute. Ja. Liksom. Men,
så har jag också upplevt det.
Ja, och det är så fruktansvärt. Det är inte våldet som är en konsekvens av missbruket. Utan nej, missbruket inte. Är ju en konsekvens av våld. Exakt. Och trauman. Mm.
Men jag hör, alltså på tal om det. Kommer du ihåg vi pratade om civilkurage i ett av avsnitten?
Mm, absolut.
Ja. Jag hör, lyssnar ju mycket på radion som ni vet sådär. Mm. Och då hörde jag på nyheterna på radion. Då var det i Göteborg en kvinna som hade åkt... heter de,
spårvagn.
Spårvagn heter det, ja. Med sin hund och sån här. Då var det en helt random människa hade bara hoppat på henne och strypt hennes hund och, eller försökt strypa hennes hund och slagit henne. Ja, visst. Men då var det så här att det var så många i den här spårvagnen som hjälpte henne. Så de gick emellan och vad heter det, avbröt det här bråket och misshandeln som var.
Oh,
och jag varit liksom äntligen.
Ja, men eller hur? Ja. Älskar att höra sådana historier. Mm. För det är inte vanligt.
Så
alltså.
De försökte hålla fast den här killen. Då, men då,
vad hände då? Åkte...
Nej, men han sprang därifrån men så hittade några vakter eller väckte honom då, så att han åkte dit på det.
Ja, men det där, det, då finns det hopp när jag hör sådana där.
Jo, men alltså jag skulle väl inte kunna sitta på en buss eller spårvagn eller tunnelbana och sen någon åker på massa med stryk utan att göra någonting.
Nej, fast de gör ju det.
Ja.
Det är ju så många. Det har ju, jag har ju varit med om det. Alltså en hel Finlands färja liksom, utanför en terminal som står och ser på liksom, när jag åker på massor med stryk och kränkningar. Ja. Och inte bara jag, massor med kvinnor och tjejer som råkar ut för det. Mm.
Yes.
Yes, men då har vi fått uppmärksamma den dagen. Ja, vi försöker ju uppmärksamma den, inte bara den dag, utan alltid. Och det är så hemskt att det ska behöva... finnas en sån dag. Och det är hemskt att den här podden ska behöva finnas.
Ja.
Men nu gör det av en anledning. Så. Mm. Heja, heja alla modiga tjejer som kämpar där ute. Ja. I destruktiva relationer och alla som bryter sig loss och inte bryter sig loss. Och vi ser er, hör er.
Ja,
och
vi är eran röst.
Här. Ja, finns här. Ja, Lilly.
Jo.
Känner du dig redo?
Jag är lite nervös.
Ja, det är helt okej.
Det kommer att gå bra.
Ja.
Det är klart det gör. Fin du är.
Tack, detsamma. Båda två.
Tack.
Men du får gärna köra igång när du känner dig redo. Att,
Jo, men jag tänkte på det. Jag vet liksom inte vart jag ska börja. Så där, för det började egentligen när jag var 12-13 kanske. Mm. Så träffade jag, jag hade börjat... ta lite droger och sådär. Och hade åkt från skolan för att fixa någonting. Jag tror jag gick i sjuan kanske. Så åkte ut till någon man ute i skogen. Och det gick bra sådär. Men jag träffade hans son. Alltså jag träffade hans son och så började vi träffas lite sådär. Han var mycket äldre än mig. Ja, jag tänkte inte så mycket mer på det. Sen gick åren.
Alltså du åkte ut och träffade en man ute i skogen. Varför åkte du en...
Nej, men jag hade fixat skjuts dit av någon snubbe jag hade mött på Facebook. Och jag åkte ut dit och skulle fixa någonting. Och så
du skulle fixa droger av honom eller?
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja, men...
Och sen när de var där inne så träffade jag hans son som stod ute och mekade med någon bil.
Ja, men okej. Okay. Om 13 år, man är ju bara ett litet barn.
Ja.
Mm.
Ja, men sen gick åren. Jag tänkte inte så mycket på det. Och jag hade precis gjort slut med min kille. Och någonstans där så fick jag kontakt med den här killen igen. Och jag tyckte det var jättekul att vi hade börjat snacka igen och sådär. Men han var ju han var inte så stabil om man säger så. Och jag visste ju om det.
Mm.
Men eftersom jag hade liksom tappat allt i mitt liv, alla vänner och inte kontakt med familjen och sådär. Så kände jag typ att han var... den enda jag hade så. Och jag vet att det inte är sant idag. Mm. Men då det kändes verkligen så för mig då.
Jag känner igen det där. Mm. Man känner sig som världens mest ensammaste människa.
Ja, precis. Mm. Och så kände jag verkligen. Så jag flyttade in där. Och jag kan se efteråt så här att... jag sa mycket efteråt så här att... att det var min räddning då. Att jag liksom kunde flytta in där och vara med han typ. Men,
jag måste fråga, hur många år äldre än dig... Var han då?
Han var 6 år äldre än mig.
Okay.
Och när jag flyttade in där så var jag 18.
Mm.
Och jag flyttade in där. Från början var det jättebra. Vi tog droger och men det var ganska okej okay så. Det var inte så mycket våld eller något sånt där. Utan det kom lite senare, efter någon månad. Sådär. Och jag märkte inte det. Att han liksom hade mig i järngrepp så. För jag hade alltid upplevt det så med mina ex och sådär. Så det var inte någon stor grej. Men sen efter ett tag så började jag märka liksom att det började gå för långt. Han hade för det första övervakningskameror i varje rum. Utom på toaletten. Så dit brukade jag liksom gå in och gömma mig och få lite space. Typ. Och det kunde gå liksom så att om han satt i vardagsrummet så hade han ju övervakningskamera i köket. Och så skulle jag gå och hämta typ ett glas eller någonting. Och jag typ valde glas eller något sånt där. Jag var inte jättestabil i huvudet så. Mm. Då kunde han skrika på mig och bara, vad fan håller du på med? Det har tagit längre tid än vad du ska göra och hämta ett glas. Typ, kom in hit nu. För då hade han ju kollat på mig i övervakningskamerorna. Men sådana där saker liksom.
Och det är så fruktansvärt.
Jag hade ingen annanstans ta vägen så. För hemma hos mamma så kunde jag ta droger och sådär. Mm. Ja, och sen liksom höll det på sådär. Det var några gånger typ att jag gick och la mig i sängen. För jag orkade inte med honom typ. Så låg jag där i sängen. Så han bara, jag ser vad du håller på med så här.
Visste du att han hade övervakningskameror då?
Ja, jag visste det. Men det var, ja, han hade sagt till mig att det var för att han sålde droger och sådär. Okay. Och att han ville ha koll ifall det var någon där. Så här. Men alltså, den enda det gick ut över, det var ju mig. Det var ju aldrig folk där eller liksom sådär. De hade han ju stenkoll på. Mm.
Ja, det var ju säkert det han ville kontrollera.
Ja, men så var det. Och sen liksom började det bli så här jätte konstiga så här sexuella saker att det blev bara grovare och grovare och till slut så kände jag mig så fast i det här hemmet. Jag hade ingen så här egen tid, jag fick ingen space, jag kunde inte göra vad jag ville och jag kände bara att jag var tvungen att typ acceptera att det var så här nu för att jag hade ingen annanstans att ta vägen.
Och jag känner igen mig.
Ja.
Känner igen mig så mycket, Lily.
Och ja, men så där pågick det liksom och det var några gånger jag kände alltså bara typ acceptera att det var så. Han typ tvingade mig att kolla på porr så här medan vi hade sex. Han höll sin telefon framför mig och kollade på det istället för mig. Jag kände mig så smutsig. Och liksom inte ens då vart jag uppskattad och sedd. Ja, men såna där saker. Ja, och sen, ja, men det pågick så där och jag kände mig helt fast och jag visste inte vart det skulle ta vägen och då hade min självkänsla blivit så dålig så att jag brydde mig inte ens längre. Och det sjuka med det var att jag tänkte ju bara, men vi är tillsammans här och ja, vi är ihop, det är inte något mer än så liksom. Vi var ju båda aktiva i vårt missbruk så att ja, det är ju bara så det ser ut, trodde jag, att, ja, att det är vanligt.
Ja, men det... Tyvärr så är det ju så som, för jag hörde du sa så där i början av din historia att ja, men för mig var det här normalt eftersom alla andra killar också hade varit så och det är det som händer med oss. Alltså att man får ju, gränserna blir ju förstörda, alltså integriteten blir ju förstörd när man blir utsatt för saker i tidig ålder.
Ja.
Så då, det blir ju förstört så man blir ju ett lätt offer för liksom våld och övergrepp när man har blivit övergreppad tidigt.
Jag kan känna igen det med övervakningskameror då, fast det, då var det inte i varje rum då, utan det fanns övervakningskameror just det där och med porren och det här hur man bara skiter i det till slut. För man har blivit så söndertrasad, så liksom nedtryckt och
Ja, och det är den här normaliseringsprocessen som du sa, för det var ju inte från början att man liksom blir slagen eller sexuellt våld eller som det ofta slutar med. Utan det börjar ju med så här små subtila saker och på grund av det här då som vi bär med oss, alltså att man har varit utsatt tidigare och sådär, så är det ju, för jag tänker det är så många som säger så här, men gud, varför går du inte, varför lämnar du inte och varför tillåter du det där, men det är ju mekanismer som så många inte känner till varför det blir så här
och liksom med självkänslan är ju, finns ju ingen,
nej,
ingen.
Och liksom gränser, alltså gränssättningen, alltså blir ju, man blir ju förstörd i den på grund av att man blir av med det här när man är så pass ung.
För det där uttrycket att man går vid första slaget eller så där, det har jag hört hela mitt liv. Och jag har också tänkt liksom att det där har blivit så normaliserat. Ja, men vad fan, vid första så fort någonting händer, men gå bara. Mm. Och sen när jag hamnar där själv så fattar jag att det, alltså, det är inte så det funkar alls.
Nej. Precis. Utan, så var det för mig också. Ja. Precis så. Också sagt, gå vid första slaget. Ja. Och sen hamnar man där själv. Ja, det var det verkligen.
Men då har det gått så långt.
Ja,
gud. För oftast, i alla fall för mig har det varit så, att då har jag hunnit att bli så nedtryckt psykiskt innan.
Precis.
Så att när det första slaget kommer, då var det nästan liksom... Det var inget konstigt, för det var bara liksom, jag gick och väntade på det.
Mm. Det var väntat liksom.
Ja, och för att jag var så, som en liten marionett också var jag i den här psykiska relationen som pratade om ett annat avsnitt där. Ja.
Mm.
Så att då var det liksom redan för sent på något sätt.
Mm.
Och jag menar då, eftersom jag gick på mycket droger då så, och han hade mycket droger, så då var man liksom kvar... ändå på något sätt. Det kanske precis. Var så för dig med.
Ja, och det var ju precis så det var. Jag kunde ju se det i efterhand när jag började se med klara ögon på det där. Att, för mig var ju det liksom det optimala. Mm. Han sålde ganska mycket droger och jag var ju helt sjuk i droger. Sådär. Mm. Och att få bo i en lägenhet där det finns hur mycket droger som helst. För mig var det mitt drömliv. Mm. Och att, då fick jag bara acceptera att det där hände. För att eftersom jag utnyttjade han för droger. Alltså så här kändes det i mitt huvud.
Ja, men jag
så var det bara väntat att han skulle utnyttja mig också. Det var så det var. Så här, ja, man utnyttjar varandra och det är inget konstigt med det. Och så tror man att det är kärlek. Liksom.
Ja, precis. Och det där hör jag jättemånga tjejer berätta om. Mm. Alltså exakt de där orden som du säger. Men, för det är så normaliserat.
Mm.
Så man tror ju att det är så här det ska vara, att det är rätt. Och det, här, och det blir också ett, ett skydd, tänker jag.
Mm.
När man liksom, ja men jag utnyttjar honom.
Ja.
Mm.
Precis.
Alltså man skyddar sig från att, liksom, för att man, man kan inte visa sig sårbar. Alltså det gör för ont.
Mm.
Och jag har tänkt så här med, jag, liksom den här smällen, det gjorde jag säkert mig förtjänt av.
Mm.
För så kaxig och uppkäftig jag var så, ungefär för att rättfärdiga honom eller sådär. Ja.
Mm.
Och det där med rättfärdigen, det tänkte jag komma lite mer... senare i min historia. Mm. Sådär, för att, jag berättade att jag träffade han när jag var 13.
Mm.
Och då var det någon gång att han hade kommit ut med mig. Jag bodde ganska långt bort ute i skogen. Eller bodde då med min mamma. Sådär, och då hade han kommit ut med mig någon gång med bilen. Och typ rökt hasch eller något sånt där. Och sen efter ett tag, ja, men, när jag flyttade in hos han när jag var 18 då. Så tog det inte så lång tid innan polisen tog oss där. Och han åkte in i fängelse och helt plötsligt var han bara borta och även fast det hade varit väldigt trasigt där, så insåg, för det första visste, alltså jag kände inte det, jag insåg inte att det hade varit så. Så han var ju liksom den enda fasta punkten som jag hade och på en sekund så var han bara borta. Mitt hem då, som var den här lägenheten som egentligen inte var mitt hem, men ja, där jag hade mina saker och sådär, det var ju också borta. Så när jag blev släppt från arresten så hade jag ingen aning om vart jag skulle ta vägen. Så här. Och på den vägen är det tog bara några månader så, här, så hamnade jag på behandling och blev drogfri.
Mm.
Och då när jag blev drogfri var jag i behandling så ja, vi var ju fortfarande tillsammans så han satt i fängelse. Mm. Och jag var helt besatt av han. Han skickade brev och enda jag kunde tänka på hela tiden. Mm. Och liksom, det var enda ljuset jag kunde se så här, då.
Mm.
Att ja, men det kanske finns en chans om 4 år när han kommer ut från fängelset att vi kan vara tillsammans.
Mm.
Det var liksom det enda ljus jag kunde se då. Och i början så gjorde jag det nog för den anledningen. Men sen efter ett tag när jag började liksom, göra det för min egen skull så var det en sjuk sak som hände, för vi fick en konsultterapeut till vårt behandlingshem. Och hon kom dit och hon kände ju inte till min historia, ingenting. Hon kände inte ens mig. Och hon kollade på mig och sa så här, vet du vad Stockholmssyndrom är?
Mm.
Och jag har vetat om vad det är hela mitt liv. Men jag tänkte bara, ja, men det är bara typ i rånsituationer som det där händer. Och visste liksom inte vad det innebar så. Och när hon sa det till mig så började jag liksom tänka efter på vad det är. Så där, och vad hon menade med det, för hon sa inget mer än så. Och då kollade jag, ja, min telefon var ju tagen av polisen. Så jag fick gå in på en annan telefon på min andra Facebook som jag hade tillgång till. Och då hittade jag en konversation mellan mig och den här killen. Från när jag var 13 och han hade åkt ut till mig. Och vi hade rökt hasch. Och i hela mitt liv har ju där varit att ja, men han kom ut till mig och bjöd på hasch. Typ så här, och sen hade vi sex. Men i den här konversationen som jag hittade så var det inte alls så. Utan det var bara någonting jag hade inbillat mig själv. Mm. För jag hade liksom skrivit, han bara nej, jag vill inte att du kommer ut hit. Jag får inte gå ut, och bara hitta massa anledningar för att det inte skulle bli så. Men till slut hade jag gått med på det och gjort det emot min vilja. Och då fattade jag liksom att det är anledningen till varför jag var så besatt av han. Och skyddat han till vilket pris som helst. För att jag var helt fast i det traumat.
Precis, och det där är ju vanligt att man gör. Det kallas ju för traumarepetering. Också, att man går tillbaka till det man har varit utsatt för. Och för de som inte vet vad Stockholmssyndromet är, tänk att vi kanske ska bara förklara det lite kort. Vill du förklara det, Lille, vad det är? Eller?
Ja, alltså i mitt fall var det att jag blev kär och besatt i min förövare.
Precis.
Och började sympatisera med han.
Och det är precis det som Stockholmssyndromet är. Man blir alltså kär i sin förövare eller... känner empati för sin förövare och
känns som att man inte kan klara sig utan heller.
Precis.
Jag förstod det rätt där.
Och sådär. Och
jag hörde ett uttryck för det för ungefär i den vevan, att det är bättre att ha förövaren vid frukostbordet än att ha den väntades i trappen.
Säger rätt mycket.
Ja.
Verkligen.
Och jag tänkte på den där breven. Det var väl så här jättemycket kärleksförklaringar. Och...
Det var liksom...
och du var ju ett barn. Förlåt, nu avbröt jag.
Nej, men det är bra. Ja, så.
För du var ju ett barn. Du har ju blivit utsatt för ett övergrepp.
Mm.
Du var ju bara en liten flicka. År.
Och han var ju vuxen då också.
Ja, för här... du var 19.
Mm.
Ja, herregud. Ja.
Fruktansvärt.
Ja, men det... Ja.
Hur kom du ur det där Stockholmssyndromet?
Precis, det var det jag tänkte komma till. För att det var det jobbigaste jag någonsin har insett. Sådär, att det faktiskt har hänt. För det är ingenting jag liksom tänkt på innan. Sådär. Även om det har påverkat mig jättemycket så visste jag inte det då. Men jag började i alla fall bearbeta det här i sorgbearbetningar, trauma, behandling. Till slut så gjorde jag slut med han när han satt i fängelse. Och jag hade sån jävla ångest över det. För att i mitt huvud så hade ju alla lämnat mig när jag var aktiv då. Och jag ville inte vara den som lämnade han när han satt inne och inte hade någon. Och jag tyckte så jävla synd om han för det. Ska jag utsätta han för det här? Vilket är helt skevt. För vad hade inte han utsatt mig för? Liksom?
Snacka medberoende.
Ja, helt sjukt. Och då fattade jag också bara, det här är på riktigt. Alltså, jag kommer aldrig klara det här om jag håller fast i det här. Så jag gjorde slut med han i alla fall.
Det där känner ju jag igen då. Med att göra slut med någon som sitter.
För det är så stigmatiserat också.
Förlåt om jag skrattar, men jag kände, alltså jag skilde mig med en som satt. Och har fått jobbat jättemycket med det.
För hur du gjorde ju din sorgbearbetning på.
Hur kan jag vara så elak att jag lämnar en människa som sitter i fängelse?
Och det där handlar ju nog mycket om er egen övergivenhet.
Ja, precis.
Och liksom vuxenbarnproblematik. För det ger
mig
det,
det
kan jag inte säga
det.
För det är lite som inte jag känner dig så jättebra. Men det bottnar ju oftast i det. Sin egen liksom, övergivnad så, och medberoende. Och sådär. Och det är det som också många inte
värsta
förstår.
Värsta skuldkänslorna hade jag ju.
Ja.
Värsta alltså.
Ja, men det är ju så där ute att tjejer ska vara lojal mot de som sitter. Oavsett vad som händer. De ska vänta och vänta och vänta och fixa allting tills de kommer ut. Men i min erfarenhet så är det... att så fort de kommer ut så är det ju över. Liksom. Det är bara någon grej att de ska sitta inne och boosta sig själv.
Ja.
Och värsta, och liksom, jag eldade upp alla breven som jag hade fått under
det
hela.
Det gjorde jag också.
Hade som en liten sån här
ritual
och stod där och grät.
Men det är bra, för man behöver ju också få sörja den här relationen och förlusten.
Och jag tänkte, gud, vem är jag utan honom? Ungefär som att det är han som bär upp mig.
Precis.
Ja, men
helt identitetslös.
Ja, sådana där uttryck är så frustrerande. Eller du gör mig hel.
Ja, och visst. Alltså, och så många gånger jag skriver... hans namn då, din och sen hans namn då, avslutar han alltid med i brevet och sådär. Och likadant, jag älskar dig och liksom. Alltså säkert 10-15 gånger i brevet. Och när jag kommer ut och har det så bra där du är. Och, alltså du är mitt allt och så din och så namnet då i slutet liksom. Att han... Ja, det avslutar jag också brev. Liksom. Jag skriver ju alltid din Lena.
Ja, nej, men det har jag också gjort. Jag tror...
Din.
Verkligen.
Och börjar alltid, hej älskling. Liksom. Åh, vad jag saknar dig. Du betyder allt för mig. Och det är jättejobbigt här ute utan dig. För då var jag på behandlingshem då. Och det är så jobbigt här. Och allting. Och, liksom, och jag längtar. Och nu kommer ut. Vi ska göra det här och det här och det här. Liksom, och
snacka luftslott.
Vilken gång i ordningen det här är. Vill jag ju liksom, det här är ju inte första gången som jag får såna här brev ifrån honom. Då, så att, Och stressen, du ska få fortsätta då. Men just det där med när man står på anstalten där eller på fängelset och väntar på breven. Och, då kunde det komma en 3-4 stycken. Och utanpå kuvertet var det liksom fullt av hjärtan. Och jag har fått det från min snubbe liksom. Kolla, han älskar mig. Ja.
Åh gud, vad tacksam jag är att slippa sitta i fängelse. Åh gud, nu fick jag så här, tacksamhetsvåg. Så här, gud, tänk att vi slipper det. Eller vad tänkte du, Lena? Du bara, tacksam att slippa
fängelse. Fängelse pratade hon om. Du ska få fortsätta, men när du sa det där då, så hade jag en intervju med någon häromdagen. Och så sa jag så här, är institutionsskadad och sådär. Ja, men vad menar du med det? Ja, såhär, jag trivs. Jag sitter i fängelse och på hemma. Och då tänkte jag på Sara direkt. Sådär. Ja, vad menar du, sa han? Jo, men alltså, jag då som har så mycket kontrollbehov. Då hade jag liksom min cell, mina saker, min fyrkantighet.
Nej, men alltså, du är sjuk.
Ja, jag är sjuk.
Alltså, hon kan säga så ibland. Skönt att sitta. Ja, men det är nästan så jag längtar tillbaka lite ibland. Ja, bara, du är galen. För att det är alltså... herregud.
Så brukar jag säga också om psyket och behandling. Jag länkar tillbaka. Och gud, det var så mysigt.
Jag vet inte vad det är som... Men gör, du gjorde slut med honom i alla fall.
Jag gjorde slut med honom.
Vilken jävla fin gåva till dig själv.
Ja, det är det största jag gjort för mig själv. Det var det första jag gjorde för mig själv. I hela
nu blev jag jätterörd.
Det var verkligen det. För jag har aldrig satt mig själv först. Jag har verkligen inte det. Och det var jättejobbigt att göra det. Men jag behövde göra det för mig själv. Och det var skitjobbigt, för att jag vill inte vara en sån person liksom som sviker någon annan.
Den viktigaste personen i ditt liv.
Precis, och jag kan inte svika mig själv. Speciellt inte i det läget. Liksom jag var på behandlingen och försökte ge mig själv en chans. Och jag hade ändå gjort allting som krävdes. Varför ska jag hålla fast vid det där?
Och det här är ju typ bara möjligt att göra om man gör som du gjorde. Alltså att man får möjlighet att åka på behandling eller arbeta med sig själv. Ja. För att annars är det i princip omöjligt. För man har ju inte de verktygen att kunna prioritera sig själv och sätta sig själv först. Och så det får man ju lära sig när man är i behandling och liksom börjar arbeta med sina trauman och allt. Liksom. Så vad fint att du...
Ja, jag är så tacksam för det.
Ja, men det känner jag också igen. För, alltså, jag var ju också på behandling när jag skilde mig. Och det var en lång process. En hel sommar höll jag på med. Men då... För då kunde det liksom vara så här att nu hade ju kunde han ringa till mig vid några tillfällen. Och hade då tagit återfall och såna här saker. Och först tänkte jag så här, nej men alltså medberoende då som jag är. Och så, så tänkte jag, nej men det är liksom sjukdomen. Han reser på sig, liksom jag förstår. Det kunde ha varit tvärtom, det kunde ha varit jag. Jag kunde rättfärdiga liksom allting. Men till slut... Är det tufft att sitta i en behandling när man sitter i grupp och då ha ett sånt samtal eller läsa ett sånt brev och veta liksom att man ska gå in och jobba med sig själv men ha en på utsidan eller en på i fängelset och man ska sitta. Det funkar liksom inte.
Nej.
Så det tycker jag var jättefint gjort av dig.
Tack.
Jättefint.
Hur länge sedan är det här då?
Det är 3 år sedan. Han ringde mig någon gång också faktiskt. Och jag hade längtat efter det där i ett år. Och så här. Jag hade ändå gjort... Alltså,
och för hans röst.
Ja, exakt. Men det roliga var att när han väl ringde mig och hörde hans röst så fick jag världens PTSD-anfall. Jag kunde inte prata, jag kunde inte tänka. Jag bara skakade och la på. Och kom till min behandlingsgrupp och är helt liksom apatisk. I 1,5 dygn. Och då fattade jag efterhand bara det här...
PTSD. Det här,
ja, det går inte.
Nej.
Det här är ingenting jag kan ha i mitt liv längre. Och jag är så tacksam att det inte är det heller. Och jag har också, jag var ju på föreläst här förra veckan på ett behandlingshem. Och jag kände verkligen så här efteråt när jag berättade min historia att gud vad skönt. Alltså jag är inte min historia längre. Det har ingenting med mitt liv eller den jag är att göra längre. Det är bara en historia.
Visst är det fint när man kommer till det. Det är så stort och så fint när man liksom kan försonas med sin historia och verkligen så här, ja det här är historia.
Precis.
Ja, och inte hålla på liksom ungefär som att man skulle ha ett sår som man hela tiden petar i. Så att det hinner inte läka.
Nej,
utan få göra det i lugn och ro med allting, var sak liksom alltså det är den som jag tänker för dig, där du gjorde det när han satt, jag gjorde också det när han satt. Alltså det var ju bra både för dig och mig när jag hör liksom att man kan göra det då. För det andra som jag tänkte, det är ju någonting som jag har med mig från mitt aktiva. Nej, men man gör liksom minsann inte slut med något som sitter.
Ja men visst, men det är ju
det är från den förra världen. Alltså, nej, varför skulle man inte kunna göra det då?
Nej men eller hur?
Ska jag vänta till att han kommer ut och så att han sitter helt påtänd i sådana fall då? Eller
hur? Nej men det är ju sådana sjuka.
Ja, men det är liksom, där, man är ju minsann lojal.
Principer som man har levt.
Min heder och moral, du vet så här.
Ja, men jag tror det är förväntat att kvinnor ska vara sådär. Man ska vara lite undergiven och man ska vänta och man ska ta egna beslut.
Ja, för visst, machokulturen finns överallt i samhället, men framförallt i liksom, missbruk och kriminaliteten. Alltså den är ju inte nådig. Alltså.
Järnhanden.
Ja, verkligen. Men Lilly, om du fick säga någonting till våra lyssnare och till tjejer som kanske befinner sig i en liknande situation nu. Som du har gjort. Vad skulle du vilja säga till dem?
Jag har sett att sig själv först. Oavsett vad som händer. Och det är liksom inget ego med det. Det behöver inte vara att man kliver någon annan på tårna. Eller att man är egocentrisk. Utan sätta sig själv först. Alltså, jag är den viktigaste personen i mitt liv. Och ingen kan ta det ifrån mig. Sen liksom sprida kärlek och sådär. Självklart. Men i slutändan så behöver man bara leva med sig själv. Och jag tycker det är så fint, för att jag har aldrig liksom tänkt på det innan. Jag har liksom varit lite, ja, kanske lite people pleaser och sådär. Men jag har aldrig slutat in något gott. Jag har ju fått göra jobbet själv sen i slutändan.
Precis.
Och ja, men man kanske ska vara lite ego då, som ung tjej. Stå på sig lite.
Ja, men det är liksom just det här ordet ego, det är ungefär som att man bara tänker på sig själv. Men i de här situationerna så tycker jag att man ska göra det. Alltså man ska göra det egentligen hela tiden. Alltså,
absolut.
För jag är faktiskt den viktigaste personen i mitt liv. Precis som ni är. Alltså sådär.
Absolut. Och det tycker jag sammanfattar det här så himla bra. Alltså, nationella dagen mot kvinnovåld eller mäns våld mot kvinnor. Tycker jag sammanfattar jättebra.
Jättebra.
Alla som lyssnar på det här och alla tjejer där ute. Liksom, att sätta dig själv först. Det är inte alltid så lätt att göra det. Man kanske inte vet vart man ska vända sig. Och vi alla har fått göra behandlingar och jobba med oss själva. Liksom, och sådär. Men om man inte vet var man ska vända sig. Och man är, för man känner ju sig så himla ensam. När man lever i en sån här relation. Så om ni inte vet, tjejer, jag skriv, mejla, kontakta oss på sociala medier. Det måste vi också säga att Våldets ansikten har en egen Instagram-sida nu och Facebook-sida. Så följ oss på Instagram, följ oss på Facebook, dela, sprid den här podden så att vi kan nå ut till ännu flera tjejer. Så in och följ. Dela, checka in våra sidor. Vi släpper alla avsnitten på Instagram och Facebook. Och sen så kan man ju också lyssna på oss på alla andra ställen där poddar finns.
Det känns fint att säga det. För när jag var på socionomdagarna, vet du, då så här delade vi ut såna här flyers, heter det va?
Ja. Eller broschyrer.
Broschyrer heter det kanske, ja. Och då, när så var det om våran öppenvård och så var det om Kris Stockholm och lite sådär. Och sen så var det en om Våldets ansikte. Och så sa jag hela tiden i slutet så här, och sen finns det där alla poddar finns. Och de där, vad fint. Så det känns roligt, för så är det ju fallet liksom.
Så checka in våran hemsida också, www.våldetsansikten.se, och där finns ju kontaktuppgifter. Till olika avdelningar, journummer, mail till oss om ni kan mejla in frågor. Om ni vill vara gäst i podden, om ni har förslag på gäst, så är det bara att höra av er. Och vi har ju fått massor med frågor och ett önskemål att vi ska ha en podd med, eller ett avsnitt med lyssnarnas frågor. Så det tänkte vi att vi ska ha nästa gång och svara på lite frågor som lyssnarna undrar. Så vill ni ställa frågor till oss som vi kommer besvara i nästa avsnitt, så mejla eller kontakta oss Antingen på via mail eller sociala medier. Mm. Maila in era frågor. De flesta skriver till oss eller till mig i alla fall i DM på Insta. Men det går jättebra att mejla också. Så har ni frågor så kommer vi svara på dem nästa gång. Och jag vill bara fråga nu, Lilly, hur mår du? Och hur känns det efter att du har lämnat ut dig själv väldigt mycket och berättat om det här?
Jo, men jag mår jättebra faktiskt. Jag tyckte det gick bra.
Fint.
Och det är också så här, när jag pratar om min historia nu för tiden, så hamnar jag inte i process längre.
Mm.
Det är jätteskönt faktiskt.
Du äger din historia.
Ja, så är det. Och den äger inte mig längre. Alltså,
så fint.
Vad fint. Mm.
Och det är vi också noga med när tjejer ska komma hit och sådär. Det är ganska svårt att hitta kvinnor och tjejer som vill dela sin historia och som man behöver ju också vara rädd om sig. Mm. Och precis som du säger, att så, men det blir ingen process längre för man har bearbetat det. Så det är vi väldigt noga med också.
Att man har gjort det,
att man har gjort det så att man inte bara lämnar ut sig. Och sen så kan det bli jättetufft. Liksom, för man måste ju ta hand om det sen. Men du är så himla modig, Lilly.
Tack.
Jättefint. Jättemodig. Och, tack.
Tusen tack för att du kom
tack
hit.
Själv. Jättetack för att du kom hit och gästade oss och berättade din historia.
Tack själv.
Tack.
Och vi ska väl tacka för oss den här gången. Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Och,
tack så jättemycket allihopa.
Ja, tack allihopa. Tack Lena och tack Lilly. Och tack alla som lyssnar Sara. Och stöttar. Mm. Tack själv. Puss och kram på
er. Puss och kram.
Puss och kram.
Hej då.